Jaha, okej. Okay. En stor publik, härligt att ni är här. Välkommen till Lunds Fontänhus. Vi pratar precis om alkohol. Det säljer vi tyvärr inte här då, som ni har fått veta nu. För nu är ni på Lunds Fontänhus och vi är en verksamhet som jobbar med rehabilitering av människor som på något sätt har psykisk ohälsa i sitt liv. Och jag heter Per och arbetar här och nu har vi haft massa, det är ju Comedy Festival i Lund och vi har haft lite olika stand-up-grejer och improvisationsteater och vi har haft lite sing-along-körer och grejer här och vi jobbar ju med psykisk ohälsa på olika vis och det vi har pratat om lite i veckan här har ju varit att har det gått för långt med diagnoser inom gebitet stand-up? Vi fick ju höra lite här förut, jag ska snart presentera er här också, men då hörde vi lite stand-up och det var ju lite så här, jag har ADHD, jag käkar den medicinen, jag gör det. Det tänkte vi prata lite om, vad som är roligt och om det är så att är psykisk ohälsa diagnoser faktiskt kul egentligen? Och det låter ju otroligt tråkigt att säga att jag pratar om, men det ska inte, kanske det inte blir, för jag har med mig lite gäster här. Vi har Katrin, välkommen.
Tack så mycket.
Och du har ju ett liv av att prata inför människor och lära ut massa kunskap.
Ja, det har jag.
Som lärare.
Ja.
Precis, och bredvid dig sitter Roger Klang.
Hej, hej.
Hej, välkommen.
Tack.
Och du har en podd där du, eller har du lagt ner den? Du hade någon ölpodd.
Jag la ner den. Men jag ska säga så här mycket. Jag har ingen ingång till det här. Ingen ingång alls. Och det är min ingång. Och jag är inte förberedd för 5 öre. Och jag till och med stal det skämtet från dig igår.
Vilket skämt var det?
Att jag inte har någon ingång. Och därför det är min ingång.
Och din utgång.
Och min utgång kanske.
Det får vi se, du kanske inte kommer
men,
ut.
Men ni hör ju själva hur gammal den här gubben är liksom. När han snackar om 1950-tals referenser. Mm. För 5 öre.
Är du säker på att inte ha ölpoddat idag?
Ja, jag har inte ölpoddat.
Nej, nej, okej. Okay. Och sen har vi Vincent. Som är ju välkommen. Som jobbar med, eller har lärt oss en massa här om olika grafiska program. Och layout och hur man lägger upp en tidning och IT. Och är det det du har jobbat med?
Ja, skrivit för spel. Jag har också en podd, även om det inte är så mycket. Mm. Men jag tror att jag är här bara för att jag är inte jätterolig.
Det är därför du är här?
Ja, så att jag kan vara här som motvikt till all stand-up, tänker jag.
Ja, för nu ska vi inte ha... Det, precis. Det är ju
tycker
inte
jag en ingång.
Om det här nu ska
vara
så roligt.
Jag sitter ner också.
Precis. Ja men precis, vi får se hur det var ju inte riktigt meningen att det här skulle vara roligt heller, utan nu ska vi faktiskt prata lite om humor och det var väl någon grej vi pratade om förut idag det här när vi körde en reaction, live reaction på olika komiker att det är, inte, det är svårt att prata om humor och återberätta humor så att det blir roligt. Men du Vincent,
ja,
du är ju ändå så att du är rätt inne i eller kan en del om stand-up och du har kollat mycket på komiska grejer och sådär. Och vi pratade lite i veckan om det här med psykisk ohälsa och humor. Är det kul?
Det är kul. Jag tittar på jättemycket stand-up. Så. Det är en av standardsakerna jag gör på kvällen hemma för att slappna av. Många av komikerna jag tittar på har något problem med psykisk ohälsa. Det flera av dem som påpekar att om man ska jobba som komiker så hjälper det definitivt om man har någon typ av problem som man behöver processa.
Mm. Och varför då?
Därför att för att så här, humor i alla tider har knutit an till sin publik på olika sätt. Och ibland har det varit av typen som bara försöker koppla an till vad händer i livet. Vi har den typiska Seinfeld 90-talskomiken med bara prata om hur dåligt det är med flygplansmat och varför är det så långa köer i affären. Och numera så vill man kunna knyta an på ett känslomässigt plan, vilket för många komiker ger en möjlighet att prata om det som faktiskt är jobbigt i livet. Jag, till exempel en av de nya stjärnskotten, får man säga, i USA, Taylor Tomlinson, som har tagit över med en av de senaste stora serierna som går på late night på de stora nätverken, är bipolär och fick sin diagnos under tiden hon jobbade med stand-up och processade i hela den saken, inklusive hur är det att få en diagnos på scen, vilket har fått flera personer med bipolär sjukdom. Så jag fick min diagnos långt innan, men flera personer med bipolär sjukdom har fått en känsla av att för det första så kan det vara ganska, man behöver inte ta det som ett påför stort allvar. Det kan vara någonting som inte förändrar hans liv. Och eftersom att hon fick det på lite snurrigt vis så kan man sympatisera med att sjukvården får det inte alltid rätt första gången.
Mm. Men är det så att använder hon också det då i sitt stand-upande? Alltså,
ja. Mm. Hon pratar om hur hon fick sin diagnos genom att hon googlade de olika läkemedlen hon hade fått. Och det visade sig att hon trodde att hon hade depression och ångest, men alla hennes läkemedel används först och främst för bipolär sjukdom. Och så gick hon till sin psykiater och frågade om det eventuellt var så att det här kanske är, var på hennes psykiater sa, ja, det kan man ju tänka sig.
Mm-hmm.
Så ja.
Det gör hon. Och Katrin...
Ja, alltså, det där är väldigt intressant, och också att du börjar faktiskt med en kvinnlig komiker som har haft ett stort genomslag. För att jag ska inte börja med det här dominansen av män på stand-up comedy-scenen, men så har det ju också varit. Och ibland tänker jag takes a woman att släppa in den här, göra kanske... Hon var ju i alla fall en som gjorde att många fick ett genombrott och tänkte det är okej att vara bipolär, man kan garva, det är tillåtet. Hon var en av dem. Men då måste jag ju i min tur nämna några män direkt. För jag tänker ju, eftersom jag är betydligt äldre, så tänker jag ju på och namn. Det ingår ju lite i att jag har blivit trött i huvudet, som man säger. Trött i huvudet. Men jag tänker ju på han som från filmen, man kan alltid börja så i min ålder. Mm-hmm. Good morning Vietnam. Hur många reagerar nu och vad säger ni för namn då?
Robin Williams.
Ja, faktiskt. Och Robin Williams hade ju så fantastisk framgång. Och han beskrevs ju ofta av sina medskådespelare som en person som var helt omöjlig att samarbeta med. Det tog lång tid för honom innan han också kom ut med... Han var ju dessutom homosexuell. Men det,
va? Nej. Inte Robin Williams, va?
Robin Williams, jo.
Nej, han var gift och hade barn. Ju.
Han var gift och hade barn. Och där var jag helt fel på det. Jag blandade ihop det, så det har jag inte hört. Nu snurrar det till i tantens huvud, ska jag säga. Men det var inte medvetet.
Nej, det förstår jag. Absolut.
Det kan vara för att jag... Men vi går inte in på varför jag tänkte så. Det var en film han gjorde nämligen. Men den blandar ihop saker, verklighet och fiktion. Jag tar tillbaka allt.
Nej, inte allt.
Men jag säger att, ja, jag säger så här. Att han väntade länge med att komma ut ur garderoben med sin bipolaritet. Och det var för att han förstod att under den här tiden han fick sina... han var ju från film. Långa perioder. Och då kunde han inte överhuvudtaget genomföra på grund av tunga depressioner. Och han trodde ju också att om han skulle gå ut offentligt med det så skulle också de här stora bolagen stänga dörren. Så blev det ju inte, därför att han gick ut med det och plötsligt så blev han också, vad ska man säga, hypad, för det var rätt i tiden. Jag undrar om det inte var 90-tal, det kan vara lite senare.
Jag är ju så otroligt dåligt
bevandrad i humor. Men Jim Carrey, då går jag direkt över till Jim Carrey som har... samma, vet du vem Jim Carrey är?
Ja.
Ja. Och där har vi också en snubbe som på något sätt väntade rätt så länge, men var väldigt rolig, både som ståuppare och, det är ju en smaksak, men hysteriskt galen i alla filmer och blev en sån där som antingen hatar man honom eller älskar man honom. Och han gick plötsligt ut och berättade om vilka oerhörda depressioner han gick igenom. Mm. Och fick ju människor att tänka, men va? Du är ju en rolig jävel. Och då var han ju så här, nej, jag kämpar med, alltså jag har mina perioder när jag inte vill leva. Och det tog ju skruv. Och människor har ju till och tänker, jag tror att vi har haft en sån här antingen eller bild.
Mm.
Antingen är man jävligt rolig eller är man en dysterkvist, och däremellan finns det inget.
Fast samtidigt har det alltid varit så att clownen,
clownen gråter
eller allt det här, liksom att man, och att i olika konstnärskap eller olika så finns det ofta en ett mörker för att det ska bli eller för att det ska bli, men det som går att gräva ur liksom så där. Och då, men det, ni menar att det, någonting förändrades, för det är kanske upplevelsen nu för tiden, att någonting är förändrat i hur man pratar och använder psykisk ohälsa.
För jag är väldigt intresserad av när skedde den här att skådespelare vågade berätta om sina, för det leder ju också till det vi kan, som är huvudämnet, kan man prata mycket och skämta om det och så vidare, och vilka var det som faktiskt öppnade upp dörrarna att det är okej?
Jag vill också understryka att det, när det gäller psykisk ohälsa, när det gäller en hel massa problem som man kan dyka stöta på, så är det för allvarligt och deprimerande för att man inte ska skratta åt det. Det finns en komiker som heter Samuel Comrow, en av flera stycken komiker som har Tourettes och säger att det är bara jätteroligt.
Tourettes måste ju vara
Kul
såklart.
Ja, det är det ju inte, för att det är jättemycket ångest förknippat med det. Det ställer till med jättemånga svåra situationer. Men det ställer också till med en massa dumma situationer. Och antingen så kan man ha ångest över det och må dåligt över det. Eller så gör man någonting med det och skrattar åt det tillsammans med andra istället för att låta andra skratta åt en.
Men Roger då? Du är ju här utan att du uttaget veta varför du är här.
Vadå, jag har ju redan dragit mina skämt.
Ja, du har dragit dem själv. Precis, jag återanvänder
men, det. Men jag tittar aldrig på stand-up.
Nej, jag vet.
Jag vet inte ens varför jag sitter här.
Nej, men jag vet.
Sitt kvar nu.
Precis. Men
du håller oss sällskap.
Men jag tänker lite så här med humor då. Och du säger att du inte kan skämta och att... du är ju på Fontänhuset.
Yeah.
Mycket här är en verksamhet som jobbar med psykisk ohälsa. Nu pratar vi om humor. Tycker du att skämt om psykisk ohälsa, eller när man använder psykisk ohälsa som ett sätt att som ett verktyg för skämt?
Lite banalt tycker jag.
Du tycker det är banalt?
Ja, för att jag har hört det så många gånger, men man hör inte så mycket här på huset att man skämtar om sin psykiska ohälsa. Kanske man borde göra det mer istället för att göra det offentligt i framträdande liksom.
Ja, just det. Nej, för vi är ju en rehabiliteringsverksamhet.
Ja, jag vet inte, men alltså, det är bara en tanke.
Mm. Men kan man, men humor är ju någonting man mår bra av, brukar
visst,
man ju säga.
Visst att det gör man det. Humor är viktigt, men som jag sa så tittar jag inte på stand-up. Men jag försöker ju att skämta ibland, och ibland lyckas jag och ibland så försöker jag inte skämta. Och så blir jag jätteutskrattad och det är liksom...
Utskrattad blir det?
Jag menar alltså, för att de tycker jag är rolig liksom, och det, man vet aldrig riktigt...
Du vet aldrig när du är rolig då? Så
nej, nej, precis. Men... jag har lite svårt för att se... Alltså, jag tror ju att jag har autism.
Mm.
Lindrigare form av autism. Och därför så tror jag att jag inte alltid är medveten om när jag är rolig.
Mm. Nej, för det är ju intressant. När någon, för du är ju rolig, det uppstår ju ofta väldigt roliga situationer.
Ja, just det. Och det är det
jag menar. Precis. Det är kanske en annan typ av humor när den inte används i ett riktat forum som just stand-up är på något sätt.
Men då blir jag jättenyfiken. Vad skrattar du åt?
Jag skrattar åt han Mats som var här uppe innan, och han tycker jag är rolig.
Okej. Okay. Han som ledde till stand-up.
Ja, precis. Han som ledde stand-upen. Okay. Ledde stand-upen vet jag inte, men han var med i den här.
Men du Vincent, om man då absolut, psykisk ohälsa har ju varit en del av olika konstnärskap, eller, och vi pratade lite, eller Katrin tog upp här också, att någonting händer ju när man plötsligt, ja, man börjar använda sin psykisk ohälsa i som skådespelare eller som komiker. Så, men kan det bli för mycket av det då? Eller liksom, för det, man kan ju uppleva ibland, så, eller nu för tiden, när det har varit ett tag, att vi hade den här, var med på Comedyfestival, nu är det tredje året tror jag, va? Och var det förra året eller förra året igen, när vi hade några komiker utifrån, externa komiker som var med, alla pratade, använde sina diagnoser som jag har ADHD, jag har bipolaritet, jag har det, och det är ett verktyg för deras show. Kan det bli för mycket av det?
Det kan dras ut av fel personer, och det kan vara, du kan tänkas vara fel publik för det. Det som jag kan reta mig på är när det är personer som drar skämt om psykisk ohälsa, men inte sin psykiska ohälsa. Och det gäller alla utsatta grupper. Är man inte transperson så kanske man inte ska skämta om transpersoner. Har man inte cerebral palsy själv, så är man ute på lite skakig grund, så att säga, om man försöker skämta om det. Så personer som förstår sig på psykisk ohälsa kan också förstå vad som är roligt. Jag har hört folk prata om hur de varit självmordsbenägna, och det är bara väldigt jobbigt, för att de kom på att det fanns ju inte något tillräckligt bra snabbt sätt, och de har kände att de har lyckats ju aldrig med någonting, så att de kommer vara otur om de försöker, och det kommer inte gå bra. Så därför lät de bli. Vilket är en jättedum, jättekonstig tanke, men det räddade dem, och nu är det en rolig grej att prata om.
Jag kan ju säga att jag har paranoid schizofreni, och det finns inget roligt med det.
Nej, det är såklart. Jag tänker säga att vara i en diagnos och liksom ha det, såklart att det är ju inte, det måste vara hemskt, såklart. Men skulle du tycka att man eller om vi pratar om det, skulle du kunna använda det, tror du?
Som jag gjorde det precis. Men ni
jag som inte har humor då. Men
jag träffade en person en gång som precis hade fått reda på att den hade fått diagnosen paranoid schizofreni. Men det var först efter att dess läkare hade vägrat att prata med den i 2 veckor. Och sen till slut så fick den diagnosen precis före en helg, och ingen kunde svara på vad det här skulle betyda för den. Det tyckte jag var roligt.
Men Katrin, tror du att Lundsfontänen är ju en, vi gör massa olika saker, det är massa olika enheter, massa olika, vi jobbar mycket med kultur som en rehabilitering, ett sätt att rehabilitera sig som verktyg. Skulle liksom, och nu har vi haft en kurs i stand-up med Martin Svensson i 2 veckor. Kan man jobba med humor som ett verktyg för rehabilitering? Alltså organiserad rehabilitering. Liksom, vad tror du om det? För du alltså, var med lite där, var du inte det?
Jo, men i mitt fall är det nog så att jag har ju alltid haft en väldigt, vad ska man säga, utan att diagnostisera det direkt, tänker jag, så har jag haft en väldigt rörlig, jag tänker mycket och jag är ganska snabb i huvudet, och det retade ut mina elever också, för jag fick alltid sista ordet, och det är viktigt i klassrummet, tänker jag, att man kan bemöta argument när de inte kanske alltid är på sin plats, att man är snabb i käften. Alltså, men för min del var kanske det här, jag var en gång uppe hos, det var Mikael, vad heter han?
Martin.
Ja. Jag säger att min hjärna och namn. Martin Svensson höll den här, fantastisk kursledare. Och då fick vi också teknik och metod. För att det är inte så att man, vad händer nu? Teknik och metod, det händer saker parallellt här nu som jag blir distraherad av. Men han gav oss ju det man kallar redskap för hur man bygger upp ett skämt och hur man gör liksom den här lilla en pun eller twist eller vad man nu, whatever. Och det tyckte jag var ganska kul, för det är inte så att alla bara går upp och freestylar. Och sen skulle vi då få testa första gången, och jag bara berättar nu utifrån mitt perspektiv. Och jag tyckte det var så himla kul, och jag, man gick runt så här, jag var näst sist. Och ni vet hur det är när man är näst sist, då börjar liksom hjärtat tung, 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 när det närmar sig och man tänker, åh det här ska, det här ska, åh det ska. Och sen skulle jag gå upp och då hade jag hunnit övertänka.
Mm. Ja, men det är som tyska värld du ska säga.
Ja, eller hur, eller hur. Så jag var så här lite överberedd. Och då, som, då låg det, nu blev jag jätteomställig, men så här kort sagt. Då låg det i mitt, då låg det mig i fatet, heter det gammalt uttryck, att vara lärare, för då ville jag först skapa en kontext. Mm. Så att istället för att man går upp så här som man ska göra, så måste jag då först sätta in dem i ett sammanhang. Och den tiden har man inte.
Nu tror jag att din
över, ja. Men man du... har inte den tiden. Och sen när jag då hade gjort det så började han lite så här, då förstår jag, nu kan jag inte vara i detta längre, jag måste gå till själva grejen. Och då kom jag igång. Mm. Och då blev det roligt, sa de.
Men sen hoppar du av.
Ja, för att sen fortsatte min hjärna arbeta. Mm. Så att när jag lämnade efter 3 timmar så skulle jag liksom varva ner som jag brukar.
Vet du vad det kommer från, det uttrycket, ligger i fatet?
Vi kan ta det sen.
Nej, vi tar det nu.
Det ligger där på fatet.
Ligger i fatet, det var fältskären.
Berätta.
Fältskären i krig, de hade fat där de tog ut kulorna och så lade de den i fatet.
Då ligger den i fatet.
Då ligger det i fatet. Mm. Så krig är jävligt kul.
Det är lite roligt när du säger det. När kulorna vinar. Men nu, och tankarna.
Okay, men du varvades upp.
Jag varvade upp där.
Precis.
Så att när jag ser i vanliga fall när jag går ut med min hund och vi har mysigt och jag liksom går ner, åh vad fint så här. Så istället gick jag så här, jag skulle säga det. Och nu ska jag, och det här, den här ska jag ta. Och wow, jag måste skriva ner det här. Jag stannar med hunden och så skriver jag ner några så här taglines. Så ja, och sen fortsätter det här, och när jag skulle gå och lägga mig på kvällen så malde detta i mitt huvud. Denna är bra! Och nästa då går jag direkt fram till han som är teateransvarig och även min handledare, Magnus.
Magnus, ja,
och säger, stryk mig på listan. Jag kan inte vara med på den här stand-up-kursen. Varför då? Därför att jag tror att jag blir knäpp. Jag kan inte sluta. Vad är för problem med det, sa han. Det ska du väl kunna hantera. Mm. Det får vi hjälpa dig med. Nej. Så det, där slutade jag.
Mm. Så stand-upen fungerar, ja, det fungerar på tvärtom för dig?
För
det
mig blir, funkar inte det.
Nej,
jag tror jag kan vara rolig. Mm. Men jag blev rädd över den enorma rörligheten. Som det var för roligt för mig. Det var för energi. Alltså det kom för många tankar.
Stand-up. Du var för rolig för
inte så. Ja, jag är för rolig för dem.
Du var för, nej, du var, jag för menar, orolig, du var för rolig.
Du var för rolig för
okej, okay, tyst i klassen. Vad sa du, Vincent?
Jag sa att du var för orolig för att vara rolig.
Så kan man säga. Faktiskt. Rut håller med, hon har känt mig sedan 80-talet.
Det, eftersom att det uppenbarligen hjälper för en del komiker att få processa saker genom humor. Det jag funderar över är huruvida det skulle hjälpa personer som tror att de är roliga och borde hålla på med humor men faktiskt inte är särskilt roliga.
Det tror jag däremot.
Att man skulle vända på det istället. Mm, kanske. Men skulle du gå en kurs i, eller har du liksom varit intresserad av stand-up på det sättet? Att du själv skulle...
Jag var inne på att gå kursen här, det bara aldrig blev av.
Mm.
Annars
för att...
Det är för att det passade inte med tid. Nej. Jag hade annat för mig.
Men tror du då att det skulle vara, alltså jag tänker nu har vi haft det då, men att lika väl som att jobba med teater så skulle stand-up vara ett sätt att bearbeta sina processer också för människor som är liksom på något sätt ändå i en psykisk ohälsa som, för det är ändå så också att man får ju definiera olika grader av psykisk ohälsa utifrån var man befinner sig i livet och hur det har påverkat ens liv. Liksom människor som kommer hit gör väl ofta det för att psykisk ohälsa är någonting som kanske tar över deras liv på många sätt. Liksom, det är inte någonting man kan processa eller kanalisera på det sättet.
Jag har använt humor för att hantera saker som har ett jobbigt i livet alltid. Mm. Det är bara en av flera anledningar till varför jag blev nedslagen i högstadiet. Så att det är, jag tror att humor hjälper mig. Sen vet jag inte om jag är rolig nog att klara det på ett sätt att folk skulle vara beredda att betala för att vara i närheten när jag drar skämt. Eller ens vara beredda att vara kvar när jag drar skämt.
Mm.
Jo då.
Jag kan säga så här att jag är nog inte gjord för, jag ska vara fullständigt allvarlig, jag är nog inte gjord för stand-up. Och jag tycker inte om stand-up. Så ja. Nej, men så skrattar de. Jag visste det.
Ja, det är okej.
Jag fattar ingenting.
Ja, det gör du visst, Roger.
Nej, jag har ingen aning varför de skrattar när jag är allvarlig. När jag inte är allvarlig, när jag är rolig, så skrattar de inte.
Men du skrattar ju.
Ja, jag skrattar, ja, men jag sitter och har kul.
Det låter ju härligt.
Yeah.
Men det du...
Jag har en tanke.
Ja, absolut.
Om jag bara...
Om du bara...
Jag är inte helt odelat för det här att man delar in det i... alltså, så här, om vi hade kommit riktigt långt med det här att psykisk ohälsa inte är någonting vi behöver hålla på och älta fortfarande och särskilja och göra en grej av, så hade vi ju inte ens behövt ha stand-up comedy psykisk ohälsa som äger rum på Stadshallen. Och då har man också gjort det, då har man tre professionella stand-ups med där för att på något sätt... så att det inte blir... Alltså, nu är jag inte ironisk, men jag säger... hur som helst så tänker jag att... Man får väl se det att man har börjat öppna upp. Och att allting är... Att man får stegvis liksom erövra grejer. Men naturligtvis måste ju målet vara att man bara har stand-up comedy. Det ska inte vara så här... Ah, psykisk ohälsa var det där och här var det vanligt och här var det psykisk, och du tillhör vilken grupp? Då ställer du dig på den scenen och så du, aha, du är psykisk, ja det ser jag nästan. Alltså, för då men har ju, vi inte uppnått någonting.
Nej, precis, men jag tyckte det var intressant nu när vi såg de här som nu spelar på Stadshallen men som, och var här då, som bestod av medlemmar från Lunds Fontän och så de här tre externa komikerna då, att medlemmarna från Lunds Fontän och så, skämtar inte om psykisk ohälsa. Alltså, de drog inte de skämten, men det gjorde ju de här externa. Så jag tänker att, jag vet inte om det säger någonting, men...
Jo, men det säger ju det också som du var inne på. Tänker jag. Att om man inte själv kanske eller är i psykisk ohälsa, men tillåter sig att dra jokes om det. Nu kanske temat är psykisk ohälsa, vad vet jag hur de hade tänkt, som inte... det blir rörigt. Det blev så här, etikett på etikett. Men, och så säger du att de som då är från Fontänhuset drog inte skämt om sin psykiska
ohälsa. Nej, men det kan de väl göra någon gång. Jag bara tänkte just i det här fallet.
Ja, i så det här fallet. Lite och då blir det ju då kan man ju se det som någonting symptomatiskt kanske. Varför, kan man fråga sig.
Är det inte också en fråga om vem som drar de här skämten? Alltså, är det stand-up så är det förväntas det av en. Men om det till exempel är en nyhetshallåa så är det ju ingen som vill höra ett skämt om psykisk ohälsa. Liksom.
Ja, det är helt... Det. Så tror jag det är. Det kunde ju vara en helt ny... En ny ingång och
genre. Jag försökte inte vara rolig, jag ska säga det. Nej, jag försökte inte vara rolig alls.
Men du Vincent, det du pratade om förut där. Ja, precis, och det du sa nu. Det här med att skämta om att det handlar om den, att man på något sätt, om det nu är minoriteter eller humor och sådär. Att man skämtar och använder... Och det som kanske var upphovet ändå till den här diskussionen när vi pratade i veckan om det här var just inflation i. Mm. Alltså, och då pratar man, vi pratar ju ofta om stigma kring psykisk ohälsa eller liksom någonting som, om man ska prata mycket om psykisk ohälsa, då motverkar man psykisk ohälsa. Så är det ju. Men när det blir någonting som, jag tänker lite så här att inom rehabiliteringsverksamheter och inom psykisk ohälsa, så jag tror att de finns fortfarande, att man jobbar med något som kallas attitydambassadörer. Där man då kan bli anställd för att gå ut och berätta om sin psykiska ohälsa, att ha liksom livsberättelse och därmed då få människor att förstå hur psykisk ohälsa funkar. Och den är ju ganska komplex, att man då kanske har letat jobb i sitt liv, men det får man inte. Men det här kan du jobba med. Du kan jobba med det som...
Men. Mm. Det ger bra betalt.
Nej, det tror jag inte.
Det gör det. Jag känner en som är attitydambassadör. Och,
är det bra betalt?
Han tjänar 10 000 gånger eller något sånt där på olika ställen. Mm. Men han är duktig också.
Det är absolut. Jag frågasätter inte det alls. Jag bara tänker att när man också blir det. För vi pratar ju om att man ska motverka stigma och att liksom jag är inte min psykiska ohälsa.
Men för de pengarna är man ju för fan sjuk som fan.
Så kanske det är. Men har du några tankar om
jag
det?
Jag liksom? Håller med. Jag skulle vilja... Vill du säga något?
Nej,
För det där tycker jag är jätteintressant, även om det blir roligt när du säger det. Men det tar inte ifrån det, alltså det Per säger tycker jag är väldigt intressant. Att antingen leder det till, alltså att man rehabiliteras och vill vidare, för att många som är här har ju haft jobb och har av olika skäl inte kunnat liksom vara kvar på grund av stress eller vad det nu kan vara. Det är rätt vanligt. Vi lever ju ett väldigt stressigt samhälle. Och då tänker jag också att det skulle vara någonting man kan diskutera. Vad är liksom omvärlden och vad är det som händer inne i en? Men det kan vi inte göra här nu. Men om då det som står till buds när man har gått liksom länge och tänker jag vill tillbaka i lönearbete, men vet du vad, du har ju psykisk ohälsa, du är ju detta och ditt och datan, då kan väl du bli en sån här attitydambassadör. Och då ska man tänka sig, jaha, har jag rätt, vad säger man då, har jag rätt attityd för det? Ja, du fullföljer de här kriterierna, prickas in, varsågod. Skulle du kunna, och då är man ju som, alltså jag håller med dig, då är man ju liksom fast. Då har man ju inte bara sin psykiatriska historia på pappret som man liksom vill kämpa mot och ändå tänka jag duger, jag har dugt innan. Utan då är man verkligen stuck med sin etikett. Och jag tycker kanske inte att det är att man har uppnått den fullödiga rehabiliteringen dit man vill. Det beror på vad man har satt för mål.
Ja, jo, såklart.
För alla kan ju sätta olika mål. Och är det bra betalt, så vad fan, vem som helst kan ju prostituera sig för pengar. Men i den bemärkelsen. Well.
Vincent, men det är inte samma sak. Men då är det Vincent.
Jag tänker, det finns jag hörde en diskussion mellan dussinet olika typer utav så här svarta kändisar, tänkare i USA, som berättar att de får väldigt få jobb annat än efter att det har varit en dödsskjutning eller en Black Lives Matter protest, och sen får de jättemycket intervjuer i ett par månader och sen är ingen som pratar med dem igen. För att de är inte de duktiga skådespelare de är, utan de är token black guy.
Precis. Och det är det jag tänker lite då, om man för över det på, om det blir en trend inom att man ska lära sig stand-up till exempel och humor på det här sättet, kan det då bli ett problem för psykisk ohälsa? Att det är någonting som bara, jag måste ju ha det, jag kan använda det som jag är.
Målet skulle jag säga, det är, för det första så tror jag att trenden som är att det här har ökat går ganska mycket hand i hand med det har blivit lättare att prata om det här offentligt. Jag tror att det är stort sett hela förklaringen. Men det går också en bit över det med målet att vi så småningom inte pratar om det så himla mycket, för det är ytterligare en sak. Jag har kommit på, apropå det här med hur tror vi att det går, så har jag kommit på att det finns en trend, och nu har jag inte tänkt på det här längre än de senaste 3 minuterna, men som jag tror går lite att jämföra, och det är när det först började dyka upp fler kvinnliga komiker och när det sen dök upp kvinnliga komiker som vågade skämta om sex, vilket i ett bra tag upplevdes som fruktansvärt vulgärt. Och det har tagit de senaste 20 år innan det har börjat bli någonting som kvinnliga komiker skämtar om sex, precis som manliga komiker skämtar om sex.
Men då har vi det att du menar lite det jag var inne på, att vad gäller psykisk ohälsa så är det och stand-up comedy, så är det en lång väg innan det, precis som för de här kategorierna eller indelningarna som du gjorde nu, då har vi samma väg att gå till 20 år eller 2 decennier när man inte har 2 scener. Som nu.
Men jag håller inte riktigt med om att det här med att man skulle vara sin diagnos bara för att man är en attitydambassadör.
Nej, men nu pratade vi, jag hade alltså, aldrig hört uttrycket.
Om jag får prata om
ja,
det.
Absolut,
liksom.
Jag hade...
Alltså attitydambassadör är ju bara en människa som ska skapa dialog mellan en grupp människor då, som typ läkare eller något sånt. Alltså, det brukar vara en relativt på ett sätt homogen grupp då, alltså de har någon form av uppdrag eller så. Så att det brukar inte vara folk från gatan, men det spelar ingen roll. Men det är alltså, jag tycker inte att det är något problem. Jag ser det som att man väljer ju själv hur man vill framställa sig själv, hur man vill vara och vem man är och så. Men man får besluta för sig själv. Jag är inte min psykiska ohälsa, utan jag är Roger.
Och det tycker jag är viktigt. Jag håller fullständigt med dig på det. Och jag hade aldrig hört talas om det här med attitydambassadör. Mm. Men jag har ett annat exempel som var lite hårresande. Som jag tyckte, jag bara googlade bipolaritet. Och då stod det, Google är ju på gott ord. Men då stod det så här, och nu säger jag det på skånska för det blir roligare. Mm. Jag bara tänkte det på skånska. Då stod det så här, hur pratar man med en bipolär? Det var en fråga. Och det tyckte jag var liksom ungefär, alltså, hur pratar man? Ja, det stod så. Och det var en läkare då som var inne och svarade.
Men det roliga är ju svaret då.
Ja, eller hur? Och det kan vi kolla. Vi kan kolla om det är kvar eller om det togs bort.
Lugnt och försiktigt och backa.
Men det var verkligen så här, fråga läkare om ditt och datt. Och då stod det, hur pratar man med en bipolär? Och då tänker jag att bara det faktum att det är ungefär, hur pratar man med en marsian om jag skulle nu träffa en sådan? Vad säger jag då? Och där har vi ju lite det. I ett nötskal, det skulle kunna vara något på en stand-up, men det är ju faktiskt ganska obehagligt att idag så tror man kanske att man måste förhålla sig och prata på ett speciellt, alltså för
absolut,
kanske,
men det låter ju
och det är ganska obehagligt, ja, och det är lite roligt, men
och det är väl perfekt då, jag tänker, du var inne på med mörker inom humor, ja. Så är det här ett jättebra exempel på något som faktiskt blir jätteroligt.
Ja, det är jätteroligt. Jag hade kunnat skriva fler skämtpassare på det. Och det här med ambassadörer, jag har deltagit i event där jag har varit låna en bipolär, låna en bisexuell, låna en beach, låna polyamorös, låna vad sjutton som helst.
Mm. Har du varit en som man har lånat?
Jag har varit det, och hur, flera omgångar.
Och hur kändes det då?
Det är roligt, förutom att det är ganska få som vågar faktiskt prata med den.
Jag måste säga att jag förstår inte riktigt vad du menar med att du har varit och du har lånat. Och
jag har deltagit på event där för att kunna skapa bättre förståelse. Tänk på det som minivarianten utav ambassadör. Där istället för att det är nu behöver vi prata om det här, så är det på ett event så kan man erbjuda flera olika personer med som antingen olika typer av psykisk ohälsa. Hej, ni som inte tillhör de här grupperna, ni kan låna med er den här personen och ställa alla frågorna som ni är för rädda för att fråga annars.
Alltså det är ju ett sätt att försöka skapa möten och förståelse på olika vis. Men kan man ju låna en stand-upare. Så man kan göra.
De är lite knepiga att förstå, så att det vore bra.
Ja, det kan jag säga så. Ja, för jag tycker det kan vara jättesvårt. Tänker ni någonting annat? Nu ser jag att tiden går snabbare än vad jag trodde. Någonting annat ni tänker på? Någonting som någon annan tänker på som sitter här som man skulle vilja ta upp? Vad tänker du? Mm. Nej, det är bra att prata om psykisk ohälsa, givetvis. Men kan man prata för mycket om psykisk ohälsa? Alltså man kan, vad spännande. Är någon annan som har någonting? Eller tänker ni någonting här på scenen?
Mitt råd är att om någon pratar för mycket om psykisk ohälsa,
så lägg in dem.
Så ursäkta dig och gå.
Mm, okay.
Ja, eller lägg in dem, det fungerar det också. Lägg in dem på.
Men, alltså det som jag tänker lite, frågeställningen. Och att vi sitter här nu och försöker gagga lite om detta på något sätt och få någon komma lite närmare vad det egentligen. Är det bra eller dåligt och mitt emellan? Men det är väl bättre att vi försöker formulera tankar. Egentligen kommer man kanske aldrig fram till att vi håller med och kommer se allt det här. Men vi har ju tänkt lite i alla fall kring det. Men jag tror
väldigt
inte,
lite.
Ja, men det är ganska svårt, eller hur? Det är inte så här att. Men jag längtar ju efter att, jag kan nog säga sammanfattningsvis för min del, att min förhoppning om några år, kanske tar det 2 decennier, så har vi en scen där man inte behöver särskilja. Här har vi standard för psykisk ohälsa, utan det bara rinner in.
Det här kan ju vara ett sätt
att man
jobbar mot.
Och sen tror jag inte heller, för jag tror att allting trendar, som man säger. Och kanske är det så att nu har det trendat väldigt mycket, och det är faktiskt lite inne, höll jag på att säga. Det låter ju inte klokt.
Vi är ju rätt inne här.
Ja, vi är ganska inne här faktiskt.
Det finns en grupp komiker, ståuppkomiker, som inte har kunnat prata på samma sätt om psykisk ohälsa som resten för oss de senaste 5 åren eller så. Och det är, har jag sett, och enligt dem själva, svarta män.
Mm-hmm.
För män har ett tabu om att prata om sina känslor. Och mycket amerikansk svart kultur har ett problem med att prata om känslor. Svart man, har jag förstått, har extra problem. Vi har mycket kvar. Det finns väldigt många män, framförallt även i Sverige, som inte pratar om sina känslor, inte pratar om sin psykiska hälsa.
Mm.
Kanske behöver de lite mer stå upp komiker som pratar om sin psykiska hälsa.
Ja, kanske.
Det tror jag,
kanske
är helt rätt. Mm. Jag tror jag är helt rätt.
Man borde ställa dem mot, på scenen och så får de konfrontera sina egna känslor.
Precis. Prata!
Stand-up som hot. Precis. Men ska vi kanske avrunda här då i så fall? Och så tackar jag dig, Vincent, för dina kloka tankar. Roger, för din fullständiga närvaro i hålet här. Och Katrin, för dina vindlande tankar. Det är ju så att problematiserandet är ju mötet. Det är väl enda sättet att, att röra sig framåt. Så tack för att ni kom.
Tack för att du orkade.
Och var med.
Tack.
Mm, tack.